Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Är du helt jävla dum i huvudet? Ska jag slå dig i huvudet med en stekpanna? Han kan ju inte slå mig, en liten tjej. Så jag klippte han till henne liksom. Och den här läraren liksom kunde ta tag i ett barn i fötterna och svinga det barnet i ett annat barn. Och sen så plötsligt hör vi en jättesmäll. Och då har han liksom tjongat ihop huvudena på två elever.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt.
I det här avsnittet så gästas vi av Wendela Fredriksson som idag jobbar med skrivande på olika sätt. Bland annat som författare och creative writer inom digitalt lärande. Men innan det, när hon var barn, så gick hon på Solviksskolan i Järna som har fått massiv kritik efter den uppmärksammade SVT-dokumentären De utvalda barnen som hade premiär 2021.
I den här dokumentären så medverkar Wendela och berättar om sin skolgång i grundskolan som hon minns som både fantastisk och fasansfull. Och Solviksskolan är då en Waldorfskola, och på en Waldorfskola så följer man pedagogiken som den österrikiske filosofen Rudolf Steiner utvecklat. Man har då en utbildningsmetod som är mer inriktad på en kreativ läroplan. Det är mycket konstnärliga ämnen som man lär sig om och mycket fysisk aktivitet. Man vill då fokusera på elevernas personliga och sociala utveckling, och man är väldigt mycket i naturen.
Men Solviksskolan tar ju detta några steg längre, för visionen är att skapa en Waldorfskola som helt följer Rudolf Steiners idéer med lek, frihet och konst i fokus. Och en av skolans grundare, Per Ahlbom, medverkar i dokumentären och menar att vanlig undervisning är livsfarlig och fullständig skit. Wendela berättar om hur de egentligen aldrig har riktiga lektioner och lär sig sånt som andra barn gör, utan deras lektioner kan vara att typ måla en tavla, även när de blir äldre. Det låter ju lite lågstadiet, men det här är liksom sättet som de lär sig på. Och vi slänger oss med mycket liksom komplicerade ord och så, och ett av de här är antroposofi. Och skolan tar starka influenser från antroposofi, som är en filosofi som handlar om att man ska förstå människan och världen på ett djupare sätt. Att människan är både en kropp men också en andlig varelse. Och förutom det så delar man även in eleverna i olika kategorier baserat på vilket temperament de har. De fyra temperamenten är koleriker, som är barn med mycket energi, de är impulsiva och snabbtänkta. Sangviniker är glada och spralliga, flegmatiker är lite tröga och långsamma, melankoliker är ångestfyllda och ledsna. Och lärarna på den här skolan säger sig då kunna se vilket temperament som barnen har. Och alltså, ingen säger ju det rakt ut, men alla vet att det är vissa temperament som är bättre än andra. Bland annat sangviniker blir väldigt hyllade. Det är liksom de som är bäst.
Ja, och det här gör att lärarna behandlar eleverna väldigt olika beroende på temperament. De är bland annat väldigt oengagerade mot flegmatiker som är tröga och långsamma. Och tanken är då att om man sätter två stycken av samma temperament tillsammans så kommer de att ta ut varandra. Till exempel sätter man två koleriska barn ihop så kommer de börja slåss så att de får ut sin energi och då kan lugna ner sig. Och då menar man basically att de mår bättre av att få blåmärken.
Och Wendela berättar om många jobbiga, vad ska man säga, övningar som de har på skolan som gör att man blir väldigt utsatt. Bland annat så pratar vi om bänken, som innebär att en person ska sitta i mitten på en bänk och sen ska alla barnen säga något negativt om den personen.
Så jävla hemskt alltså.
Ja, verkligen. Och det som är också problemet med den här skolan är ju att barnen kommer ut och har inte lärt sig någonting. Så det är verkligen som att man experimenterar på de här barnen. Så det här blir ett avsnitt som blir som en blandning mellan sektor och experiment. Och Per, som då är en av grundarna, han erkänner i den här dokumentären att alltså den här skolan var snudd på en sekt. Så det är också därför vi känner oss bekväma med att prata om skolan som en sekt.
Precis.
Innan vi drar igång så vill vi bara förtydliga att när vi och vår gäst pratar om Solviksskolan så pratar vi om skolan på 80-talet. Det vi pratar om är inte representativt för skolan idag och det är inte representativt för Waldorfskolor, utan Solvik tog på 80-talet avstånd från andra Waldorfskolor. Det Wendela berättar om är sina egna upplevelser av hur det då var att växa upp i skolan. Solvik är sedan 2021 igen bekräftad medlem i Waldorfskolefederationen. Vi har varit i kontakt med både Solviksskolan och Waldorfskolefederationen. Rektor Elin Vanselius på Solviksskolan säger att det dokumentären De utvalda barnen på SVT skildrar är oacceptabla händelser som ligger bakåt i tiden och att de inte är samma skola nu. Idag har Solvik en elevhälsa i framkant som förhindrar att barn mår dåligt och att de följer den nationella läroplanen. Hon säger också att inga former av kränkningar accepteras på skolan. Maria Norberg, ordförande på Waldorfskolefederationen, säger att dokumentären på SVT tar fram skakande vittnesmål som berör dem djupt och att de hör dem. Missförhållanden på skolan är inte representativa för Waldorfskolor och hon poängterar att Waldorfskolor lyder under samma regler, lagar och läroplan som andra svenska skolor. Vill du läsa hela deras svar så gå in på spoktimmen.se/solviksskolan eller följ länken i beskrivningen. Men nu börjar vår intervju med Wendela Fredriksson.
Välkommen hit, Wendela.
Tack.
Det ska bli så intressant att prata med dig.
Mm.
Och vi har ju sagt det här innan, men du Jenny, du har ju inte... Eller jag har ju förbjudit dig från att läsa på för mycket.
Det har du.
Ja.
Så jag vet lika mycket som våra lyssnare.
Exakt, exakt. Vilket kommer bli väldigt, väldigt intressant, tror jag. Du kommer kunna ge oss en annan bild av den här intervjun. Vi brukar ju inte göra så. Det ska bli spännande. Men du, Vendela, kan vi ta egentligen allting från början? Kan du berätta om din uppväxt?
Jag får det gärna. I Södermanland, ett litet samhälle. Kanske 10 000 personer eller något som bor där, eller på den tiden. Och jag tror att jag bodde min första tid som bebis alltså i liksom stans enda höghusområde som heter Norrtuna. Men sen flyttade vi ut, min huvudsakliga uppväxt är på ett litet torp utanför Hölö som är nästa lilla, ännu mindre ort, utanför Järna. Och längst inne i änden av en grusväg fanns ett litet rött hus med vita knutar. En liten grusplan, ett päronträd och det svart vinbärsbuskar. En laggård. Faktiskt några åkrar också.
Det låter väldigt idylliskt.
Ja, det var där levde vi liksom. Vi växte upp i någon slags skogstillstånd liksom. Och levde med sagor, folksagor. Och liksom, jag kommer ihåg en gång när vi... Det måste ha varit, jag tror min mamma läste väldigt mycket för oss. Alltså folksagor och lite Elsa Beskow. Och det fanns någon scen, ni vet Elsa Beskow, den här bilderboksförfattaren som var, skrev för kanske 100 år sedan, tecknade väldigt vackert, så här, naturnära liksom. Då fanns det någon scen där barnen plockade ängsull och tomtemor. Och det blev väldigt inspirerande för oss. Så vi liksom gav oss ut på en slags liksom, ja, men, ett uppdrag. Vi skulle plocka ängsull åt mamma som kunde spinna åt oss. Så vi levde liksom i det där.
Verkligen.
I en natursagovärld. Liksom.
Och vad gjorde dina föräldrar?
Min mamma var med oss. Och min pappa jobbade på Salt och Kvarn. Mm-hmm. Som var... en liten verksamhet på den tiden. Den drivs ju av också antroposofisk lärare. Liksom. På den tiden så var det en väldigt liten organisation som, jag tror min pappa tjänade 400 i månaden eller något sånt där. Och fick bröd och lite säd från den här kvarnen. Det var väldigt fattigt. Vi levde otroligt enkelt.
Och sen så ska ju du börja skolan, och dina syskon också.
Mm.
Hur kommer dina föräldrar i kontakt med Solvik?
Den skolan, Solvikskolan, fanns inte då, utan då hette det Järna Waldorfskola. Och Järna Waldorfskola var liksom en skola som hade uppstått i ett område i Järna där man hade en rad olika verksamheter som var liksom inspirerade av antroposofin, eller drevs med antroposofin som utgångspunkt.
Och hur var det då när du började skolan?
Ja, men då var det ju plötsligt människor där. Det var ju liksom människor. Jag minns att det var väldigt konstigt att börja skolan. Vi var inte vana vid det. Liksom att träda in i ett sammanhang på det sättet. Vi hade liksom levt i vår egen värld där ute. Liksom vid vårt lilla torp.
Hur såg klasserna ut?
Ja, det var faktiskt vanliga klasser. 20 barn och en lärare eller något sånt. Mm. Det var väl standard, tror jag, på 80-talet.
Men det här är ju inte en vanlig skola som jag tror att jag och Jenny och som många av våra lyssnare tänker att men det var en vanlig skola.
Nej.
För hur såg en vanlig dag ut i Solvik?
Ja, du. Ja, men det började väl med att vi kom dit. Man läste verser, reciterade verser liksom.
Vad var det för verser?
Det var något som kallades morgonspråket till exempel, som var liksom en slags bön. Som den här antroposofins grundare hade skrivit. Så den körde vi varenda morgon. När man tänker i en vanlig skola, då kanske man har att man sitter, man lär sig bokstäverna och ljudar kanske, eller försöker forma liksom stora och små bokstäver, eller vad det nu kan vara, alfabetet eller något sånt där. Men sånt höll inte vi på med alls, utan vi, mycket målning, ett ämne som de kallar för formteckning, som innebar att man skulle rita geometriska former. Till exempel en variant är att man ska köra så här. Så som en liksom...
Som en triangel, ja, fast med rundade kanter, nästan.
Ja, mer som någon slags... Man tänker sig, ja, men tänk som en så här blomma, en blåsippa eller liknande, fast med bara 3 kronblad.
Just det.
Då ska man göra den i ett svep så här, så att man ritar bara liksom runt. Mm.
För alla som har sett Häxad så är det den symbolen hon ritar nu.
Okej.
Ja, och så någon slags annat måleri som kallades svott i vått, som är väldigt typiskt på Waldorfskolor, där man liksom tar en, får man använda en kulör i taget, en färg alltså, och så målar man på blöta papper, liksom speciellt ganska stora papper som man lägger i vattenbad, och sen så ska man måla, så det ska det flyta ut så där liksom. Och så ska man kanske täcka pappret med hela färg, en färg på det.
Och vad var detta bra för?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej. Ni fick inte veta liksom, det här kommer utveckla.
Nej. Inget sånt. Nej. Inget sånt som man kallar så här synligt lärande, liksom att idag ska vi göra det här. Och det betyder att och det här har vi gjort. Utan det var mer att man var i verksamhet och så gjorde man det där.
Och varför lärde ni er inte bokstäver och sånt?
Ja, alltså det fanns ju liksom en tanke kring det då. Att man skulle inte intellektualisera. Om jag ska gå utanför min egen upplevelse och tänka utifrån, då är ju tanken att barnet, ett litet barn, det står liksom i förbindelse med andevärlden. Och om man skapar för mycket teori så kan den här förbindelsen skadas eller brytas. Så man ska hålla sig i ett liksom, inte ovetande tillstånd, än andra kunskaper.
Än egentligen det klassiska. För ja. Visst var det också att man ville utveckla barn så att de inte var i samma liksom, stöpta mall som samhället, som så som vi gick i skolan. Att det ska vara den här läroplanen och att det i princip gjorde barn som blir vuxna som stöps in i samhällets normer och förväntningar och så. På något sätt frigöra barnens tankar och idéer och det andliga.
Jo, det kan man kan säga det. Liksom. Alltså, det var ju inte egentligen så att varje barn skulle hitta sin egen väg, utan det var ju mer så att det fanns en tanke, det fanns en önskan hos de som drev skolan om vart barnen skulle någonstans. Så det, för det som hände sen var ju liksom att den här Järna Waldorfskola delades upp i två skolor. För det var en del i kollegiet som hade andra, drevs åt ett annat håll, liksom, som man skulle kunna säga radikaliserades, eller var radikala. Alltså en radikalisering kan ju se så väldigt olika ut. Alltså vad det innebär egentligen. Men de ville i alla fall liksom tyckte att de hade fått en större förståelse för den här antroposofin än vad Waldorfskolan idag då hade.
Och vilken skola hamnade du på?
Solviksskolan, den radikala.
Och hur skilde sig det från när det var en skola?
Ja, men jag tror liksom att estetiken blev en annan, till exempel. Måleriet, till exempel. Det är ju mycket med det där med liksom, hur ska man måla i en Waldorfskola? Och i dagens Waldorfskolor så målar alla barn som går i skolan, de målar samma motiv. Så om de till exempel har en slags lektion som handlar om, i tvåan till exempel, så håller de på mycket med fabler, ni vet. Sådana här liksom, gamla antika berättelser om olika djur i moraliska dilemman. Och då brukar läraren måla på en sån stor svart tavla motivet som ska målas i boken. Medans i våran skola så skulle det vara mer liksom intuitivt, att det var ingen som ritade på tavlan och så härmade vi, utan den där överföringen till oss, den skulle ske mer liksom, om man sa, intuitivt.
Det låter väl som ett sätt att utveckla barns fantasi väldigt mycket, tänker jag.
Ja, jo, verkligen. Men samtidigt så fanns det här liksom att det fanns ett rätt sätt och ett fel.
Förstår, okej. Okay. Ja. Så på ett sätt, så, nu lägger jag ju kanske in mina egna värderingar i det, men säg att man ska måla en specifik blomma.
Mm.
Och sen så vill, alltså enligt läraren så ska man göra en ros. Och då kanske man gör en annan blomma.
Mm.
Och då blir det ju fel, ja, på ett sätt.
Mm. Det blir fel.
För att göra det lite mer så konkret.
Ja. Ja.
Och just det här att, ja, men som du säger, att det fanns ett rätt och ett fel.
Ja, sätt. Visst. Ja, det kan man säga, för att det fanns ju liksom en, det fanns ju en värdering av det, resultatet, som liksom också kunde förmedlas lite sådär. Det är så inte direkt uttalat att det här var det bästa, men det fanns ändå ett sätt att häpna inför det rätta uttrycket hos de vuxna.
Och hur kunde det ta sig uttryck?
Ja, men att man liksom kanske tog sig och sa, wow. Att det var, oj, här händer det något. Så.
Och fick man då veta vad det var man gjorde som var rätt eller fel? Fick man den feedbacken på något sätt?
Nej, det fick man inte. Det tror jag inte. Det hade nog varit liksom pinsamt. Eller nej, det hade inte fungerat.
Nej.
Det kunde man inte säga. För det där är ju liksom, ja, dels intuitivt. Men jag tror också att det hänger ihop med liksom någon sorts andlighet.
Och vad händer då om man målar fel?
Ja, det blir inte bra. Det blir inte bra. Jag kommer ihåg att en gång så hade jag målat ett... det var också sånt där ibland att man målade länge på en och samma bild. Som satt uppspänd med, på en speciell skiva med en sån här tejp. Och så rev man liksom växtfärger i en liten mortel. Så man köpte så här pigment och blandade med ett bindemedel som luktade på ett speciellt sätt. Eller lite terpentin tror jag, lite linolja. Och så rör omkring med den där morteln. Vissa färger tog väldigt lång tid att riva så där. För att man skulle liksom riva bort alla korn. Och så skulle de här motiven så sakteliga då växa fram. Och så, jag vet inte vad det var, men liksom jag hade då målat på en bild länge. Och en morgon när jag kom, då hade liksom en av lärarna gett sig på bilden och målat ett stort, alltså grönt, liksom korsformation mitt på bilden.
Okej.
Okay. Jag förstod absolut inte hur jag skulle förhålla mig till det, eller hur liksom, vad som händer. Jag uppfattade det, alltså, det var en konstig upplevelse. Liksom.
Och varför gjorde läraren det?
Jag vet inte. Eller jag tror, för det var lite den där typen av pedagogik, att han ville nog liksom ge mig någon typ av signal att nu har du verkligen kört fast.
Och hur gammal var du då?
10 kanske, 10-11 något sånt där.
Och hur känns det att förstå att okej, jag har gjort fel?
Ja, det känns liksom genant, pinsamt, jobbigt liksom. Och just det här, någon slags oförstående, liksom, vad ska jag göra med det här? Liksom.
Och hur kunde man då gå tillväga? Kunde man fråga läraren, vad ska jag göra? Vad är det som är fel?
Nej, det gick liksom inte riktigt. Alltså, det var inte på det sättet, utan det var mer att man fick väl förstå. Så det var väl bara att köra på liksom.
Ja.
Man kände sig väldigt dum liksom.
Ja.
Verkligen.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Och sitta och arbeta på någonting så pass länge och tro att man är på rätt spår och sen så kommer man till skolan och man bara nej.
Ja, okay. Någon har målat över bilden ja. Liksom. Med ett stort grönt kors.
Ja.
Ja. Och vad tänkte... Det är udda, det är speciellt. Det är speciellt.
Mm. Och vad tänkte läraren då att det skulle göra för er utveckling?
Väcka till någon sorts liksom medvetenhet, tror jag.
Ja. Någon slags andlig medvetenhet.
Jag vet inte, kanske. Nästan provokativt sådär, liksom att man går på.
Ja.
Sådär.
För att provocera fram en reaktion?
Jag tror det.
Mm.
Eller provocera fram någon typ av insikt eller såhär liksom ja, någon typ av förändring liksom.
Mm.
Men förutom att rita, vad gör ni då på dagarna?
Det beror lite på. Det berodde på undervisningen var liksom upplagd i perioder. Så man hade liksom en period av... Ja, men någon period kom jag ihåg att vi jobbade mycket med bivax. Jag kommer ihåg att jag gjorde en björn i bivax. Som blev väldigt fin.
Men vad hände med alla vanliga lektioner? Alltså som matte, svenska?
Jo, men matte, då hade vi huvudräkning. Gångertabellen, eller multiplikationstabellen heter den i vanliga skolor, men vi kallar den gångertabellen. Och då hade vi upp till 12 gånger någonting. Men det var inte så mycket annat så annars som var. Vi hade varje morgon i småklasserna så här, lektioner tillsammans med en annan klass där vi lekte. Speciella lekar som var då pedagogiska lekar liksom, som kunde handla om oftast liksom var uppmärksam i rummet. Det var mycket sånt. Ja, men en lek var till exempel labyrinten. då ställde man liksom tre, vi hade flyttbara bänkar i klassen som man kunde möblera om, liksom bygga kojor eller stapla upp dem på varandra eller liksom vad som helst. Och då så ställde man tre sådana där små, ganska låga bänkar. Och så skulle barnen liksom, några barn i taget medan resten tittade på, skulle liksom röra sig mellan bänkarna. Ungefär som den där formteckningen, typ den typen av rörelser. Strömma utan att liksom pausa kraftigt eller skulle flyta på helt enkelt. Och sen vid en given tidpunkt så ska alla mötas i mitten. Och det syftet, eller liksom, det var väl helt enkelt då att man ska just lära sig att vara uppmärksam på de andra. Det var, gjorde vi väldigt, väldigt mycket. Eller så kunde det vara blundlekar. Då skulle man liksom, de andra satt längs kanterna, så var det två som bara gick runt i rummet och blundade. Och skulle kanske hitta varandra eller någonting sånt. Kunde pågå i timmar år efter år, år efter år.
Men hur långt upp håller ni på med de här lekarna?
Ja, men upp till femman, sexan i alla fall, tror jag.
För det låter ju lite förskola, att det är lite lek.
Ja, ja, men det var absolut lek.
Hur såg det ut med läroböcker och så? Hade ni det?
Nej.
Ingenting alls?
Nej, inga.
Men lärde ni er att skriva och läsa och så ändå?
Alltså de som kunde det, så många barn lär sig det, kanske hemma eller så. Men, det fanns ju, nej, det var inte så att man satt och liksom, nu ska vi lära oss att skriva.
Ingen rättstavning eller?
Nej. Nej, det minns jag inte att vi hade.
Nej.
Nej.
Och lyckas den här skolan då följa läroplanen?
Alltså de hade ju sin egen på den tiden. Och liksom rapporterade verksamheterna i efterhand.
Men skrev ni typ så nationella prov och sånt?
Nej. Vi hade inte prov och sånt, aldrig. Nej.
Aldrig prov?
Aldrig prov, nej.
Inga läxor?
Nej. Vi hade någon gång i högstadiet att vi liksom gjorde små egna arbeten. Och då bland annat så kom jag ihåg att jag och en vän gjorde ett arbete om diabetes. Så gick vi till apoteket och hittade några broschyrer. Så berättade vi om typ 1 och typ 2. Det minns jag.
Okej. Okay. För ni hade inga liksom uppslagsböcker eller någonting sånt som man kunde använda.
Nej.
Nej,
nej. Nej.
För det hade ju vi i skolan att man hade liksom, ja men ett bibliotek hade vi på skolan som man sa, nej men den här veckan så ska vi göra ett arbete om björnar. Mm. Och då gick man till biblioteket eller det stora biblioteket och så lånade man en bok och satt och liksom tog information från boken och sen presenterades det.
Mm.
Men det hade inte ni någonting?
Nej. Nej, det hade vi inte.
Men om ni inte har prov, hur får ni betyg på saker?
Nej, men alltså vi fick inte betyg utan det hette omdömen.
Okej.
Okay. Och jag vet att några, min storebror, de fick faktiskt skriva sina egna betyg.
Okej.
Okay. Mm. Så då kunde man säga, skriva så här, liksom, ja vad tycker du? Eller vad, nej men liksom, ja men kunde skriva det man tyckte att, nej men det här känns bra för mig.
Hur kontrollerar Skolverket att ni lär er det ni ska?
Det vet jag inte. Men i dokumentären som visades, då var det ju så att det hade varit människor från Skolverket på besök på skolan. Och liksom de rapporterna hade ju varit att de tyckte ju inte att det gick riktigt rätt till.
Händer det någonting då med undervisningen?
Att det förändrades?
Ja, precis.
Nej, det gjorde vi inte. Nej. Jag har haft vänner som har liksom fått kämpa väldigt mycket för att lära sig stava till exempel. Verkligen lägga in krut på det liksom. Och de flesta har ju gått liksom, ja men kompletterande utbildningar i vuxen ålder, alltså så här komvux eller liknande liksom.
För det tycker jag är så konstigt som sagt att det här att Skolverket har varit där och sett att det är problem och ändå släpper igenom det. För det kan ju inte vara så kul till exempel att gå ut nian och sen inte kunna läsa. Vilken nackdel man har då.
De flesta kunder antagligen läsa liksom, det tror jag.
Mm.
Men ja, nej men visst, det finns ju liksom i dokumentärer så är det flera liksom, eller elever som berättar att de har haft det väldigt svårt efter de kommer ut i ett samhälle. Men det är så lätt att ta för givet det här med att kunna läsa och skriva ordentligt liksom. Så när jag började folkhögskola så var det liksom första, vi skulle ha en sån här inlämningsuppgift, det var väl något man skulle skriva ihop. Och så hade jag skrivit liksom hela texten med stora bokstäver. Och då så skrev läraren att jättefint, använd små bokstäver nästa gång. Man ska ha stor bokstav på inledning och sen små bokstäver.
Jaha. Hur ska man veta det om man inte har fått lära sig det?
Nej, men förstår vad jag menar. Det är liksom... Men utifrån vårt perspektiv då, när vi gick där, så var det ju liksom helt vanligt att ha det som vi hade det. Och jag vet att vi liksom var ju lite stolta över att vi inte hade prov och läxor och grejer i förhållande till andra kids i samhället där.
Var det något som lärarna sa till er, eller var det någonting som ni själva tyckte var bra?
Liksom allting genomsyrades av att det var bra. Mm. Att det var fantastiskt och ett undantag liksom, att ha det så, ett privilegium liksom, att ha det så där.
Och var kom det ifrån, de åsikterna?
Från skolan såklart. Och föräldrarna, tror jag. Mm. Och jag var jätte också så där, liksom långt efter att jag hade slutat så skolan, så var jag också lite så där, liksom tyckte att det här var ju det mest fantastiska liksom, att vi har gått på den här skolan. Jag menar, det var ju fantastiskt att ha en skog och allt det här liksom, som har med jord och växtlighet att göra. Liksom, och knivar och tälja och eldar. Och liksom, eller vi hade liksom på vintern att det blev en iskana ner för hela... Liksom, skolan ligger i en sluttning ner mot havet. Och så brukade det frysa på liksom, på vintern. Så det blev, hela skolbacken blev en enda iskana. Och då kunde vi ägna flera veckor åt att bara åka kana. Alltså i skolan. Det var innehållet liksom, att vi åkte kana. Vi kunde åka på allt möjligt, åkte på ja men så här, som upp- och nervända skottkärror eller en stege. Liksom. Kunde massa barn sitta och åka ner på stegen. Sen var det en i min klass som bröt näsbenet då, när vi åkte just ner från den här stegen. Liksom, så att, och, ja men krockade i en grushög längst ner, liksom, så blev det en sån jättesmäll.
Ja, för det var ju mycket, hur ska jag säga detta, som... alltså på vanliga skolor så hade man ju haft någon lärare som sa nej, du ska inte klättra så högt i trädet eller du ska inte göra ditten och datten. Kan du berätta om till exempel gungan?
Jo, men det fanns en gunga på skolan som satt uppspänd mellan två stora träd, en björk och en ek, en stor jättefin gammal ek. Och så var det ett repspänt mellan de här två träden, kanske 20 meter mellan dem eller något. Och sen på mitten så satte fast den ett rep. Det var en bergsklättrare från Schweiz som hade spänt upp det där liksom. Och så var det här långa repet försett med en massa ugglor. Så man kunde liksom då hänga i de där ugglorna och så kasta sig iväg i stora cirklar. Och liksom sväva ut över den där sluttningen. Så fanns det då, eftersom det hängde i träd, den här stora eken framförallt, så kunde man liksom klättra upp på en stege. Och så komma ut på en gren. Man kunde klättra liksom mycket högre än där repet satt fast. Så det blev liksom ett fall, ett ryck. Och så en enorm uggla där man gungade liksom så här. Sån här svävade ut där. Och det var ganska många ugglor i där repet. Så man kunde vara två barn också som svingade sig ut samtidigt. Och det var väldigt mycket liksom kring det där med gungan. Gungan var ett pedagogiskt redskap, ingick liksom i verksamheten. Jag tyckte den där gungan var väldigt läskig, men jag hade ändå ett behov av att vara modig och kaxig och sådär. Liksom. En gång skulle jag åka eller gunga tillsammans med min bästa vän. Och vi gick ut på grenen, vi skulle hoppa båda två. Och så skulle vi liksom räkna till tre och kasta oss ut. Och så var det just så där att vi var inte i synk liksom. Och jag märker att jag blir rädd nu när jag pratar om det här, för att det var väldigt läskigt. Men det blev liksom att den ena, och jag minns inte vem av oss som hoppade först, och den andra liksom kom efter på steg, men den hade lika gärna kunnat ramla ner. Alltså det var... Ja, det gick bra. Det gick bra, men jag är rädd när jag pratar om det, just därför att det sitter kvar liksom.
Men hur högt upp sitter den?
Ja, det här var väl liksom, säg 10 meter eller?
Åh jävlar, var det så högt upp?
Ja, ja det är högt.
Gud, det är livsfarligt.
Och sen under det här grenen som vi stod ute på, så är det liksom också en stenkant som man har byggt upp så där som en mur runt rötterna på den här eken. En stenmur under, som också liksom förstärker den här känslan av hur fan var läskigt.
Och vad är det
som... hände ju att folk rasade ner såklart liksom. Mm.
Hur reagerade lärarna när ni var så högt upp och svingade i den här gungan?
Ja, men de tyckte det var fantastiskt. Med det där modet, liksom. Mm. det var ju liksom, det var värdefullt att utsätta sig för prövningar. Det fanns ett sånt ideal liksom.
Kunde man känna sig tvingad att göra sådana saker på ett sätt? Inte att lärarna säger att ni måste göra det.
Nej, men utmanad liksom, absolut. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hur såg det ut med mobbning av olika former?
Ja, men den var brutal. Det tycker jag.
På vilket sätt då?
Ja, att barn får illa.
Men är det mobbning från andra elever eller från lärarna?
Både och.
Okej.
Mm.
Om vi börjar med eleverna, hur kunde det se ut?
Fanns det liksom dels här, starka hierarkier, sociala hierarkier. Framförallt en tjej i klassen, i min klass, som hade det väldigt tufft från dag ett. Blev väldigt illa behandlad och aldrig liksom fick någon upprättelse eller någonting. Och hon ansågs helt enkelt helt fel.
Och hur var hon fel?
Det började med att hon kom sin första skoldag. Då åkte vi buss ut till skolan. Och för den låg liksom ute på landet. Det här var på en liksom före detta riksvägen, så den liksom är parallell med E4:an. Och vi hade liksom en tendens att man klev av och så gick man bakåt och så över vägen på baksidan av bussen. Då kom hon första skoldagen. Hon kunde inte varit mer än 7 år gammal. Och så såg hon hur barnen liksom flödade över vägen på det där sättet. Och så ropade hon, har ni inget trafikvett? Och det var ju liksom, från det uttalandet så var det bara kört. Man kunde inte säga så.
Varför?
För liksom, utifrån den kontexten då, liksom trafikvett, ordet trafikvett, har ingenting med intuition att göra. Eller frihet eller så. Det är klart att man skulle akta sig för bilar. Men man skulle inte förhålla sig till något trafikvett. Förstår ni? Man skulle liksom ta ansvar, men bara utifrån sin egen intuition. Tanken var ju inte att man skulle bli påkörd av en bil. Men man skulle märka och känna mer liksom.
Men istället för att gå på övergångsstället så ska man gå någon annanstans där det inte är ett övergångsställe.
Gå där det känns bra att gå.
Men det låter ju väldigt farligt.
Det är väldigt farligt, ja. Såklart är det det.
Och hur tänkte lärare kring det? Att alltså, det är risk att barnen blir påkörda?
Ja,
sådär.
Jo. Ja, men det, jag kommer ihåg att det var en elev som blev påkörd just vid en sån här buss och blev bröt benet.
Men och om det var en elev då, som till exempel hon, den flickan, som verkar väldigt så här regelrätt och korrekt och så.
Ja.
Vad händer, vad gör de andra eleverna då?
Ja, men de härmar då, liksom, har du ingen trafikvett? Alltså det blir som en sån där retnings, andra barn retar henne för att hon sa det.
Och är det någon vuxen då som försöker stoppa det eller som lägger sig
i? Nej, absolut inte.
Och varför är det ingen vuxen som lägger sig i?
Ja, jag kan ju bara tala utifrån liksom mitt barnperspektiv när jag gick in i den andan och försökte tänka eller anpassa mig till det rådande systemet. Liksom. Och det är just därför att det ansågs inte okej att säga så. Hur ska man kunna vara andlig om man ska behöva förhålla sig till trafikvett? Är det till och med någon skola man ska gå i för att få trafikvett? Alltså, liksom. Det var upproriskt och det var anarkistiskt, liksom.
Men du sa att hon kunde ha det jobbigt efter den dagen. Hur kunde det ta sig uttryck?
Men att hon aldrig blev liksom erkänd som ett barn bland barn, liksom.
Utanför?
Ja, utmobbad, liksom. Mm.
Men du sa att även lärare mobbar. Vad gör de?
Ja, men sådär liksom attitydsmässigt mest. Men det kunde vara på alla möjliga sätt. Men sen hade vi en lärare som var riktigt våldsam.
Okej.
Oerhört aggressiv och våldsam. Väldigt auktoritär. Som verkligen har levt jävel med barn, alltså. Jag kan inte släppa det. Därför att jag har sett barn fara illa. Av en vuxen människa som var yngre då än vad jag är nu, tror jag. Men som ändå fortsätter och fortsätter och fortsätter utan att ta ansvar för det som har varit. Det som har hänt.
Och vad kunde han göra då när han var våldsam?
Alltså vad som helst. Vad som helst. Hängt upp barn på väggen och så spikat fast. Lyft upp dem i tröjan och spikat fast. Eller liksom kastat ut genom fönstret och skällt en balja vatten på barn. Alltså sån här, förstår ni, liksom konstigt våld. Och den här läraren liksom kunde liksom ta tag i ett barn i fötterna och svinga det barnet i ett annat barn. Alltså de här liksom groteska handlingarna. Och den här personen kunde också liksom växla väldigt mycket från liksom ett oerhört lugnt, tryggande läge till en fullständig explosion av aggressivitet. Och det liksom var kollektiva utskällningar. Jag tror att hade det inte varit för den här mannen så hade jag liksom inte haft ens det här behovet av att prata om situationen. Jag tycker att liksom allt som har hänt, det är preskriberat ur ett juridiskt perspektiv. Jag tycker att det finns liksom en möjlighet att ta personligt ansvar, moraliskt sett. Så förstår jag inte poängen med att vilja komma undan, liksom. Jag förstår det inte. Det finns två scener som särskilt har Sara stannat kvar hos mig. Och den ena scenen har stannat kvar dels för att det var väldigt skakande när det hände, men också för att det barn som, alltså dåvarande barnet, levde inte längre. Han dog väldigt ung, blev påkörd av ett tåg. Ett barn som kom från en väldigt så här, fin familj. En familj som var mån om sina barn. Liksom, tydligt, som var väl omhändertagna. fina. Netta, de barnen blev liksom föremål för den här lärarens vrede. Och i det här fallet så var det så liksom att vi hade suttit där och haft vår sångtimme som hette Hela skolan samlades och sjöng. Och då var det så att det var helt tyst. Eftersom vi avslutade alltid den här sångtimmen med ett stycke av Beethoven. Och så plötsligt så bad han oss alla att blunda. Det var inget konstigt med det. Vi var vana vid, liksom, vi hade mycket så här tillitsövningar. Så det var vanligt liksom att man hade den typen av övningar. Så bad han oss alla blunda. Nu gjorde vi ju liksom. Och sen så plötsligt hör vi en jättesmäll. Och då har han liksom tjongat ihop huvudena på två elever. I det här ögonblicket av tillit.
Och varför gjorde han det?
Han var väl förbannad. Jag vet inte. Ibland har jag tänkt på det som rent sadistiska handlingar. Eftersom att det liksom... Det finns ju en vrede som är liksom... Någon kan inte behärska sig. Någon kan inte lägga band på sina känslor. Någon får... Med instant, alltså så här, att det hände på en gång. Men i det här fallet så kunde liksom person gå ruva på vreden. Och då blir det mer som att liksom, det är ett uppskjutet tillstånd. Just eftersom det kan komma liksom långa haranger och skäller ut oss allihopa. Och sen så, nu sjunger vi. Och så, förstår ni, så blir det alltså, nu sjunger vi tillsammans.
Varför tror du att en sån typ av människa dras till Solvik som ändå känns väldigt liksom andligt och öppet och så? Varför tror du att han fastnade just för den skolan?
Det var väl en maktposition. I ett litet sammanhang så hade han enorm makt. Enorm makt.
Men när du hör den där smällen när du sitter och blundar, vad gör du då? Öppnar du ögonen?
Ja. Och ser jag hur de där killarna så alltså, röda liksom på ena ansiktshalvan så här.
Vad tänkte du då?
Jag blev jätterädd och jag blev ledsen. Det var liksom under flera veckor sedan som jag inte kunde gå till skolan. Därför att när jag närmade mig så fick jag så här utslag på händerna liksom. Och det kliade och det blev svullen. Och så var jag tvungen att gå hem. Och det pågick i flera veckor. Det kan ha varit efter det. Det var i alla fall samma tidsperiod liksom. Det var väldigt skakande.
Men alla andra lärare som är där,
ja, men det är det. Ja, det är det. Det fanns en annan situation liksom där den här personen hade sagt någonting till andra, beror på den frågan. För det var liksom att vi hade samlats allihopa i ett rum efter en fredag var det liksom. Då hade hela skolan gemensam aktivitet. Aktivitet skulle de inte kalla det. Det är ett ord som inte passar där, men i alla fall. Och då avslutades de här fredagarna alltid med att man läste Fader vår tillsammans. Då brukade det liksom efter den här bönen, Fader vår, så brukade det bli ganska stor trängsel ut för att komma med bussen, ta på sig äldre klaus och iväg. Och tyckte den här läraren var väldigt provocerande. Det stämmer ju inte med det här liksom att var tog anden vägen? Ska vi verkligen tänka på bussen nu? Är det läge? Så då sa han vid ett tillfälle att liksom, först ut får en örfil innan vi läste bönen.
Okej. Okay.
Och så läste vi den här Fader vår. Och så var den slut. Amen, sa han. Så var det slut. Och så alltså, ingen som rörde sig. Visste inte vad man skulle göra liksom. Och till slut var det ett barn i min klass. Som hon har berättat för mig att hon tänkte så här att liksom. Han kan ju inte slå mig, en liten tjej. Kanske, vet inte, 8 år eller någonting. Så hon gick. Och tjong. Så klippte han till henne liksom. Och så vi pratade om det efteråt liksom. Och så sa hon att jag gick ut och trappen var helt tom. Det brukade alltid vara massa människor. Jag var så yr. Efter den här smällen liksom. Och sen hade han sagt till en annan hade frågan och så slog du henne? Och han hade sagt liksom till de här vuxna att nej, jag slog henne inte, men jag fick henne att lova att aldrig någonsin säga att jag inte slog henne. Alltså så här,
som han mörkar.
Ja. Precis.
Oh.
Så jag tycker det är otroligt underligt att inte liksom gå ut och säga att så här var jag är så fruktansvärt ledsen. Jag förstod inte bättre. Jag är så ledsen att jag skadat liksom barn. Och det här gick ju även mot andra vuxna människor också. Det var inte bara mot barn. Jag vet inte om han var fysiskt våldsam mot vuxna, men jag vet att det liksom han vid ett tillfälle åkte hem till min bästa väns mamma. Det fanns en stor brorsa i familjen som också väckte den här irritationen. Liksom. Och så hade han kommit hem till dem och så vet jag att han hade skrikit så här liksom till mamman. En ensamstående mamma med 5 barn. Är du helt jävla dum i huvudet? Ska jag slå dig i huvudet med en stekpanna? Alltså, och så fanns en sån här verbalitet, en sån här liksom verbalt våld också som var liksom extremt, tycker jag. Alltså,
var det någon som ifrågasatte det här?
Det vet jag faktiskt inte.
Vågade du säga någonting?
Nej, jag sa aldrig någon. Jag tror inte det. Det var ju liksom så på något sätt normaliserat också. Jag kommer inte ihåg att jag berättade om de här händelserna för min mamma till exempel.
Och hur gjorde du för att hantera honom?
Ja, men jag försökte ju vara duktig och bra liksom. Följa med och vara snabb. Ibland fick jag också så här bekräftelse för det liksom. Den kom från honom. Han var aldrig arg mot mig personligen. Men liksom jag har sett det här. Jag såg.
Kan du förklara antroposofi för någon som inte vet vad det är för någonting?
Det bygger i grunden på någon slags uppfattning av en kristenhet. Liksom. Alltså en kristendom, en kristusimpuls, som man kallar det. Det är väldigt präglat av det här med Gud och änglar och helgon, katolska helgon. Väldigt mycket i undervisningen.
Och det är ju mycket fokus på karma.
Ja.
Märkte du av det under skolgången?
Nej, jag förstod inte det. Vi hörde ju talas om karma väldigt mycket. Liksom. Men jag förstod inte vad det egentligen, liksom, konsekvenserna av det här karmatänket.
För det är väl också att det man har varit med om i sina tidigare liv, att det kan straffa en i det nuvarande livet. Att om man har gjort någonting så kan man bli, om man blir sjuk i det här livet, så är det för att ens karma är dålig till exempel.
Ja, men de skulle kanske inte uttrycka det så med straff, nej, tror jag. Utan mera liksom att man behöver möta sitt karma.
Okej, okay. Ja.
För att komma vidare. Just så det är terapeutiskt på det sättet.
Just det. Och hur möter så, man sitt karma?
Alltså, ja men det kan vara genom olyckor.
Ja, okej.
Okay. För att det är positivt om man då kan möta sitt karma och sen kablas vidare till nästa andliga nivå, så att säga. Så om man är liksom utsatt för en sjukdom eller en någonting som nästan har ihjäl en, så kan det vara väldigt positivt. Men det, som sagt, det där såg inte jag som barn. Men sen var det också intressant för att jag hörde på en dokumentär i P3 eller P1, jag kommer inte ihåg, men som handlade om mässlingsutbrott i hjärna. Och där har det funnits det här liksom att, nu vet jag inte hur det är idag, alltså, alla vaccinerar sig, men det finns ju liksom i Sverige en antivaxrörelse som det kallas liksom. Och en del av den rörelsen korrelerar lite med hjärna och liksom, det finns, de överlappar i alla fall, jag skulle inte säga att allt, men liksom, det finns träffytor då kan man säga. Och i samband med den här radiodokumentären så var det en antroposofisk läkare som uttalade sig. Och nu förstod jag liksom någonting utifrån vad det han sa, liksom, för att han sa att han hade utbildat sig till läkare. Och han hade varit så liksom så förbryllad över liksom hur kan ett litet oskyldigt barn bli allvarligt sjukt? Hur är det möjligt? Barnet är så oskyldigt liksom. Och sen hade han kommit i kontakt med antroposofin. Och därifrån hade han fått den här kunskapen att liksom det fanns en förklaring till att barnet blev sjukt. Och det hade med karma att göra. Och då kan man ju inte ta ifrån barnet liksom möjligheten att möta sitt karma och komma vidare. För då hade man märkt att liksom när barn hade genomgått en svår infektion så sa han. Så kom det alltid ut och tycktes ha liksom fått en andlig resning.
Jag tycker det låter så hemskt, för då är det så här, ja, men du får ju skylla dig själv att du blir sjuk. Det är ju ditt fel, det blir ju lite,
ja,
den.
Eller mer det här, ja, jo, det kan bli en sån konsekvens. Men mer det här är liksom, bra! Vad skönt att du var så sjuk! Oj, det är nästan så att, oj, du kanske nästan har till och med rest dig över mig nu.
Ja, men om man har haft cancer och tycker att det är jobbigt och vill bearbeta det, så det är också svårt att kanske få hjälp med att bearbeta det om du ska vara glad att du har gjort det, för nu det här var jättebra att du gick igenom det.
Ja.
Och sen man kanske själv säger, men det kände inte jag, ja, att det var bra, och jag kanske vill, ja, prata med någon som förstår,
ja,
mig.
Ja.
Det kan bli svårt det här,
vet,
tycker jag.
Ja, verkligen.
Men du, vi ska gå in lite snabbt på de här olika temperamenten som ni blev indelade i också.
Ja.
De här fyra temperamenten, sangviniker, flegmatiker, koleriker och melankoliker.
Mm.
Kan du beskriva dem lite kortfattat?
Ja, men liksom till exempel ändå, alltså enligt det här schemat så är det liksom en sangvinisk person är väldigt flygig och flaxig och kanske i nuet och liksom lite kvittrig och svillrig sådär liksom.
Ganska glad och...
Ja, och lite fokuserad kanske och lite lalala liksom. Mm. Och sen så är det flegmatiker så väldigt långsam och seg liksom. Kolerikerna är väldigt arga. Och vad är det mer, sa du?
Melankoliker.
Ja, melankoliker. Oerhört sorgsen. Oerhört. Ser tillbaka och sådär.
Hur använder ni det i undervisningen?
Jag upplevde liksom som barn att det där var mer som någonting såhär, idag, det finns ju såhär självtest man kan göra på nätet liksom. Vilken personlighetstyp är du? Och så är det lite roligt och så får man liksom... Men här var det ju liksom... Så det fanns det momentet i det, att det var inte så allvarligt.
För vissa, ja, så som jag tolkade dokumentären i alla fall.
Ja, jo, jag tror det.
Att det fanns ändå vissa temperament som var bättre, ja, än andra.
Ja.
Och att de som fick de kanske lite sämre temperamenten blev aldrig av med dem.
Nej.
Och då var det ju vissa lärare som behandlade dem ut efter det.
Ja.
Var det någonting som du märkte av?
Jo, men alltså det är klart att de värderades olika. Flegmatiker var väl typ värst, tror jag. För det var så...
Det var de som var långsamma.
Ja, det här tunga. Och det, ja, nej men alltså ja.
Mm. Och vad var du för något?
Alltså jag tror att i den där dokumentären så pratade jag om sangviniker. Mm. Men jag tror att det var nog snarare det här melankoliska draget som, okay, jag hade.
Ja.
För jag tror det, eller någon slags blandning där liksom.
Kunde man vara flera olika?
Ja, det var det vanliga.
Ja, ja, okej.
Okay. Men jag tror egentligen att idealet, det var ju att inte ha något av dem. Utan, ja, att ta ut temperamenten och bli sig själv liksom.
Okej, okay. Och hur var man då?
Andlig, tror jag.
Andlig.
Ja. Konstnärlig, fokuserad. Alltså som de stereotypen av en liksom stjärna liksom.
Kunde man bli av med sitt temperament?
Ja, det var ju tanken.
Mm.
Att man skulle bli av med temperament.
Och hur gjorde man då?
För ja, men enligt den gamla liksom Steiner, Rudolf Steiner heter den här grundaren. Enligt honom så skulle man ju till exempel sätta två koleriker bredvid varandra. Och så skulle de bråka tills de var klara med det.
Två väldigt arga personer, ja, som ska bråka och slåss.
Banka ur ilskan nu varandra.
Alltså, ja. Hände sånt på skolan?
Jo, men det tror jag väl. Att det var liksom, det säger man ju om Waldorfskolor att ofta så ska man låta barnen lösa sina egna konflikter. Man ska inte hålla på liksom. För de har någonting och behöver liksom. Antingen nu som karma eller temperamentsmässigt. Alla Waldorfskolor, det är inte dåligt med Waldorfskolor. Så. Men det finns risker liksom som har att göra med de här sakerna. Att barn liksom får det tufft och far illa liksom. Och som jag tror också, det är svårt för Skolverket att komma åt det där liksom. För att de ser inte.
Nej, och det är ju precis som du säger, en fara det här om, ja men som din skola, när, ja, det inte finns något skolverk som kommer in och ser till att allting går rätt till. Om, nej, fel person som den läraren du har pratat om då kommer in och tar makt, så finns, mm, det ju inte riktigt någon som är där och kan se över det och stoppa det.
Nej. Och sen är det så här liksom att även om en skola är konfessionell, alltså det som har religiösa eller rituella inslag eller symboler eller någonting, så ska ändå utbildningen vara konfessionsfri. Det ska liksom vara separat. Och det ska vara frivilligt att ligga utanför schema. Jag kan tänka mig liksom att nästan alla så här skolor som drivs av en andlig ideologi eller något, det är säkert lite så att man lider lite där. Det tror jag. Men i de flesta fall så vet man ju, som förälder i alla fall, att det är en del av det liksom.
Men hur såg lärarna på bestraffningar?
Det fanns inte bestraffningar i den formella meningen.
Men jag tänker typ han som den läraren som gav en örfil.
Ja,
hur
ja det undrar jag också. Men jag undrar verkligen det. Alltså, det är verkligen en bra fråga. För man tänker liksom att hela skolan var ju samlad där.
Mm.
Och det var ju väldigt, massor med vuxna i det där rummet. Och vid de här andra tillfällena när han liksom skällde ut barnen eller liksom kastade en graning i käng genom klassrummet. Det, liksom, det var ju folk där hela tiden som blev vittnen till det här. Men jag gissar att många var rädda, även vuxna.
Hur var det när du hade gått ut skolan sen?
Ja, men då blev det ju lite lustigt för att jag hade då trodde att man kunde skriva in sig på universitetet eller konstfack. För jag hade läst i romaner från typ 1920-talet liksom, att man skrev in sig på universitetet. Så jag gick till universitetet och sa att jag ville skriva in mig. Men de sa, har du någon gymnasiebehörighet? Och jag sa, vad är det? Och sen gick jag till konstfack med mina akvareller liksom, och sa att jag ville börja, om det var samma sak där. Så det blev... Ja, nej, och sen fick jag gå på folkhögskola. Och det kan jag se som en konsekvens av det, liksom, att jag har fått finansiera gymnasiekompetensen själv. Så var det för nästan alla. Så det var ju inte så att man blev liksom hänvisad till ett gymnasium eller så. Det har jag inte tänkt på för sent nyligen, liksom, att det blev så här som en ekonomisk konsekvens.
Verkligen. Fanns det några fler konsekvenser av att gå på Solvik?
Alltså jag tycker det är en jättesvår fråga, för att jag vet ju inte vad som är vad och vad som har med mig att göra och min familj eller liksom så här trakasserier som vi var utsatta för i samhället. Vi levde ju liksom i ett sånt där, den här byn Järna, där majoriteten av människorna som bodde där var ju helt vanliga, som vi sa, svennar. Och några av de svennarna, det var liksom 80-talet och det var liksom väldigt hårda tongångar liksom. Så de gav sig på oss väldigt mycket liksom, fast vi var väldigt små. Med våld liksom. Slog och spottade efter oss och skrek efter oss. Och det var vidrigt.
För att ni var annorlunda då?
Ja. Mm. Alltså, trakasserier liksom. Och det tog mig ganska lång tid att känna mig... Ja, men nu känner jag mig hemma i alla rum i det här samhället. Alltså, jag kan det här så väl. Men det var ganska lång tid. Så det var länge som jag kände mig så här konstig. Eller som... Här på andra villkor än andra. Jag tror att det som liksom en konsekvens kan vara att saker har tagit lång tid. Mycket att ta igen och mycket faktiskt att bearbeta. Och sen relationer sådär. Liksom en fruktansvärd relation. Min första så här, egentligen vuxna relation var också en katastrof. Liksom. Också präglad av otrygghet och aggression och sånt där. Liksom, kontroll och
grejer. För att det var så djupt rotat kanske?
Kan vara.
Mm.
Och sen märkte jag också med mig själv. Jag var ju själv väldigt intolerant. Så när jag liksom präglad på det här liksom att sortera ut fel uttryck. Alltså, verkligen. Du liksom applicerat, liksom, eller verkligen tagit till mig normerna, liksom, vad det var som gällde. Så jag har jätte så här, skamliga minnen av hur jag liksom skällt ut killar för att de har varit sådär fel. Eller varit liksom inte genuina eller liksom på ett eller annat sätt fejk, liksom, enligt de glasögonen. Alltså skamligt, verkligen.
Hur ser du på din skolgång idag?
Jag känner så här, jag önskar att det hade varit en trygg plats. Jag tycker om väldigt mycket om många människor som är liksom inblandade i den verksamheten. Jag tycker verkligen om dem jättemycket. Men jag känner också ett starkt, alltså jag åkte förbi där och det liksom går bortom tankar, men jag märkte det när jag körde förbi där att det finns ett obehag liksom i kroppen som är liksom kopplat, geografiskt kopplat liksom. Så det var nog, det var tufft liksom. Det var hårt.
Svår fråga kanske, men hade du önskat att du hade gått i en så kallad vanlig skola?
Jag vet inte, för att jag märkte det. Man var så negativ mot den vanliga skolan i våra kretsar då. Det var ju ett uppror, alltså det var ju liksom så här, bort med det där. Det är bara skit. De tyckte det. Så jag har känt mig väldigt skeptisk till den kommunala skolan. Och nu när jag har egna barn så går de i privatskolor, trots att jag liksom politiskt sett är för kollektiva lösningar liksom på allt. Men det där sitter väldigt djupt. Men jag vet inte, jag tror att det hade säkert varit jättekul för mig. Eftersom att jag verkligen gillade att sitta så där och skriva liksom. Det tror jag. Och jag tyckte det var jättekul att gå på folkhögskola. Jag var så jätteengagerad i det här liksom plugga. Och det alltid så här, gjorde jättebra liksom. Nej, men så här, liksom. Ja, jag gillade det mycket, så det hade nog varit trevligt. Men jag kan ju på ett sätt så kan jag se liksom saker som jag har tagit med mig därifrån som jag tycker om också.
Och vad är det som, du har tagit med dig?
Ja, men det är just någon typ av liksom oräddhet skulle jag säga. Eller känsla av att liksom jag kan faktiskt. Jag kan ta mig an saker som jag inte har gjort förut. Så ett exempel, men det här är så lite lustigt exempel, för det var just det exemplet som råkade vara så. Men att det var en vän som ringde mig en dag och frågade om jag ville börja jobba som ljud- och ljustekniker på Riksteatern. Och jag har aldrig kommit i närheten av en sån typ av liksom ljud- och ljusteknik, aldrig. Och så sa jag, ja men vad skulle det innebära? Ja men tända och släcka en lampa. Och då sa jag ja till det. Och så kom jag ut till Riksteatern och då var det liksom ljusrigg och det var ljusbord och det var liksom mixerbord. Och det var så här, ja, nu gör vi det här då liksom. Så det tycker jag är fantastiskt. Och just att man liksom tar sig dit eller man ringer ett samtal eller man liksom så här slår sig fram. Ja men som en självklarhet, att man skrider till handling. Mm. Men jag känner också liksom att jag har ett väldigt så här, en väldigt stark liksom ömhet för träd. Och jag vet hur träd känns. Alltså om jag ser ett träd så vet jag hur det känns att hålla det i händerna så här. Och om jag är i en, här på vägen till Söder eller kör liksom mina barn i lådcykeln längs Nynäsväg, så vänder jag mig alltid mot grönskan liksom, i den mån den finns, så ser jag alltid, min blick söker sig dit liksom. Det tycker jag är underbart.
Men kärleken till naturen egentligen, som ju är väldigt vackert.
Ja, ja verkligen. Ja. Ja. Och så tycker jag liksom väldigt mycket om människor. Jag tycker väldigt mycket om djur. Och liksom så här som individer. Jag tycker verkligen om dem.
Mm.
Och även så olika människor. Människor i tunnelbanan. Jag tycker om dem som åker i samma tunnelbana som jag. Liksom, för att vi är där tillsammans. Och så åker vi hit och dit. Och jag tycker alla är jättefina.
Skulle du säga att den här skolan som du gick på var ett experiment i och med att de hade sin egen tolkning av antroposofi?
Mm, absolut. Och ja, och ja. Absolut.
Känner du att du blev experimenterad på?
Nej, det kan jag faktiskt inte känna. Men jag kan känna att jag blev skrämd och pressad och liksom i viss mån. Men jag blev ju liksom, jag kan säga så här. Jag blev utsatt för normer. Väldigt starka normer och ideal. Och jag blev liksom, det fanns en sån här jättespännande dokumentär som gjordes på 60-talet tror jag. En filmare som handlade om Kristofferskolan som en Waldorfskola i Stockholm. Det var något citat där ur som var liksom, det är de vuxnas teater med skolan som kuliss och barnen som rekvisita. För det kunde jag känna starkt liksom, att det fanns visioner och ideal. Så kanske inte hade med barn att göra egentligen, men där barnen liksom skulle bära en vision och ideal. Utan att egentligen få ta del av vare sig vision eller ideal, men liksom bara konsekvenserna av det. Så mer så, jag kände mig som ett material kanske i viss mening liksom.
Mm. Wow. Tusen tack för att du var här och ville dela med dig av det du har varit med om egentligen.
Mm. Tack för att jag fick komma.
Alltså så sjukt att man experimenterar så här på barn.
Ja.
Jag hade varit så förbannad om jag hade gått på den här skolan och kommit upp i vuxenlivet och bara, nej men jag kan ingenting.
Mm.
Alltså så en himla nackdel.
Ja, man ligger ju efter exakt alla andra.
Ja.
Verkligen. Och tvingas liksom plugga upp ämnen på komvux och så.
Mm.
Och visst att man har liksom har fått utrymme att vara kreativ och så. Och det är ju jättefint. Det tycker jag verkligen är någonting bra.
Mm.
Men att det går ut av barns kunskaper som man behöver till framtiden.
Ja.
Ja, det är inte okej.
Okay. Nej, och jag kan inte heller släppa det här ur det så här. Vi ska inte följa samhällets normer. Vi ska stå utanför. Men samtidigt så har de ju egna normer.
Mm.
Som gör... Alltså det går ju liksom inte ihop ändå.
Nej.
Och det är väl ofta så med mycket filosofi och såna här tankar att när man liksom bara tänker på det så kan det funka på ett visst sätt. Men sen i praktiken så funkar det inte så, för vi är ändå människor. Och vi är väldigt liksom med struktur och när man vi är gruppen ska hålla ihop och i gruppen så måste man göra likadant och sådär.
Mm. Ja, väldigt intressant att prata med Vendela.
Verkligen.
Men nästa vecka så är vi tillbaka i podden som vanligt, tisdag och torsdag, och då blir det olösta mysterier.
Ja, så spännande.
Äntligen, som jag har längtat.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.